politik, det brukar jag säga, är en magisk värld. Den kan ge den största glädje man någonsin får uppleva, men också enorm smärta. Det här är en podd som kommer handla lite om Södertälje. Och idag så är det jag, Boel Godner, som träffar Lars Greger, Miljöpartiet, och Alexander Rosenberg från Moderaterna. Och det är vi som styr i Södertälje idag. Välkommen in i rummet med mig, Boel Godner. Ska vi våga oss och gå tillbaka till valet 2022 och vad som hände därefter? Det var ju inte bara intressant i Södertälje utan blev medialt i hela Sverige. Vad var det egentligen som hände? Ska du börja lite, Alexander? För det var väl ändå du som gick först ut?
Ja, jag har väl det ansvaret på mina axlar kanske. Att var starten till den här den lite kaotiska hösten, får man säga. Det var väl egentligen att det var ju ett läge som var ganska lik som det var i många land eller platser i landet, att ingen tydlig sida, om man säger höger eller vänster, kunde få en egen majoritet. Så att det startade ju ganska direkt efter valet ganska breda förhandlingar. Jag tror vi nästan alla pratade med alla. Som sen för vår del ledde fram till det vi kallade för Södertäljealliansen under några veckor. Som var ett styre med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna och vårt lokalparti Realistpartiet. Det var väl startskottet på den här resan.
Ja, vi kan väl stanna lite där med samtal som sker efter ett val. Man kollar in hur många mandat man har fått. Kan man styra med den förra majoriteten? Har man möjlighet att bilda en ny, eller vad ska man göra? För att det är ju precis det som händer, man pratar med alla partier. Och det gjorde ju jag, utom då Realistpartiet och Sverigedemokraterna. Hur gjorde du, Lars?
Ja, men det är nog lite liknande. Jag pratade inte heller med alla. Jag pratade inte heller med varken Realistpartiet eller Sverigedemokraterna. Men i övrigt så var det ju väldigt öppet. Och det är klart att som ändå mindre parti i det här sammanhanget så är ju kanske de mest intressanta samtalsparterna efter valet här. För vi insåg ju också, såklart, så fort valresultatet var klart, att det tidigare styret kommer inte kunna fortsätta så som det var, utan det behövs någon form av förändring. Och vår ingång var såklart att vi vill vara en del av ett styre, och då pratade jag ju med både dig, Boel, och Alexander i den kontexten, och såklart en del andra mindre partier då, men det blir lite sån här, vad ska man kalla det, man känner av varandra helt enkelt.
Ja, och i mina samtal, kan jag säga, i ett par av dem, så kände man efter någon vecka faktiskt efter valet att det var som en vägg mellan mig och det partiet jag pratade med. Och då kunde man ju ana vad som skulle hända, och det har ju Alexander redan berättat. Men när jag måste ändå säga, ge Alexander detta, att du var schysst och ringde till mig på morgonen när pressmeddelandet skulle gå ut. Och det var väldigt snällt. Det som hände var ju sen att det blev väldigt bökigt i Södertälje. Under tiden var ju, om man ska vara lite personlig, så var jag nästan deppig. Alltså väldigt, det var väldigt jobbigt att behöva avgå som kommunstyrelsens ordförande. Och samtidigt ville vi upprätthålla verksamheten i kommunen naturligtvis. Så ja, men det var väldigt jobbigt. Men sen hände det ju saker, förfärliga mord i Södertälje som ingen kan ha missat. Flera stycken på en vecka. Och därmed så skulle hela Södertälje samlas kring det, samtidigt som vi hade en helt ny politisk situation i Södertälje, och att det skulle bli en ny majoritet, en högermajoritet. Och minns ni den manifestationen på Stora torget?
Ja. Ja, men det får man göra, och det var ju verkligen, jag kan vara, ur mitt perspektiv som skulle tillträda där, var ju mina första veckor på det tilltänkta nya jobbet, eller vad man säger, var ju också minst sagt hektiska. Jag tror jag räknade till att jag gjorde 52 intervjuer i olika media, allt från lokaltidning till TV4-soffan. Och i princip alla ställde frågan. Det här var ju då, eller ja, till kontexten här var ju att de här förfärliga morden som skedde under hösten skedde ju ganska i samklang med att det nya, eller mitt styre presenterades för första gången. Så frågan man möttes av var ju att du ska ju tillträda kanske Sveriges svåraste politiska jobb. Hur känns det och vad ska ni göra nu? Så att, men där var väl också, det ledde väl också kanske fram till det vi nog kommer in på lite senare här i podden. Varför vi sitter här idag.
Ja, är ni redo för det? Då var det andra som fick utstå smärta. Men det hände ju detta att två kristdemokrater hoppade av sitt parti, kan man säga. Eller lämnade sitt parti och blev politiska vildar. De var ju ledamöter i kommunfullmäktige. Och det påstås väldigt mycket kring kristdemokraterna i Södertälje. Skrevs otroligt mycket på ledarsidor och annat i svenska tidningar. Det blev ju otroligt dramatiskt. Men det landade i alla fall i att de hoppade av till ett annat styre. Så att när det nya högerstyret skulle väljas så fanns det en annan majoritet helt enkelt vid de här politiska vildarna. David och Martin, de fick... Det var ju bara jag och ett par till som visste om det. Så att det förmötet, alltså gruppmötet inför det fullmäktigesammanträdet, så skulle ju ingen veta om det eftersom det var så skört. Man visste inte om det skulle gå eller inte, för att de var oroliga och många andra var också det. Men till slut så kunde vi stoppa in dem mellan några stora socialdemokrater och ta in dem i det här rummet där alla skulle träffas. Kommer du ihåg det, Lars?
Ja, jag kommer ihåg det. Det var ju en väldigt speciell känsla i det rummet, får man då säga. Det var minnesvärt på det sättet i alla fall. Att det var en väldigt, väldigt speciell känsla, och tror att många kände väldigt stor lättnad för att det här presenterades. Men också väldigt, väldigt mycket olika känslor, tror jag, som dyker upp i sån sammanhang. Det var ju väldigt dramatiskt. För det är klart att det där händer ju i princip aldrig. Att det blir på det sättet när ett styre ska tillträda. Att det liksom, ja, så, med så kort inpå och utan att det har varit någon stor egentligen öppen debatt om att det kanske skulle bli på det sättet eller så var det ändå, ja, det var väldigt, väldigt speciellt tillfälle.
Mm. Och vi var flera som led med dig, Alexander, i det ögonblicket när vi röstade genom en annan majoritet än den som ni hade sett framför er.
Mm. Nej, men det förstår jag. Sen, jag tycker väl det här är ju ganska intressant, eller så här, det intressanta i det här, det är väl också lite orsaken till varför vi sitter i den här situationen idag. Kopplat till det här att ni valde att ta in två vildar i ett styre som också var ganska skört. Sådär. Men, och det har ju lite att koppla med den politiska situationen och den liksom, påverkan som har varit i Södertälje med partier som kanske inte haft de mest demokratiska styren och hela den situationen som vi hade under hösten som på ett sätt ledde fram till det här. Så det är ju en väldigt komplex, men den är ju väldigt intressant, eller den är intressant, men den är väldigt viktig, tycker jag, att prata om för Sverige också, att så här, det här händer och påverkan som kanske inte bör ha påverkan i olika partier existerar ju.
Ja, och det var ju det som hände precis samma kväll då när vi gjorde det här valet av ett styre med, ja, då var det Socialdemokrater, Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och två politiska vildar. Då skrevs det ju i nationella tidningar, och de var ju också på plats, några av dem, just för att se maktskiftet då när sossarna skulle lämna. Och då, istället så blev det då kom det att handla, förutom det att vi fick en annan majoritet då, så kom det också att handla om personer som utpekades i samband med grov organiserad brottslighet och så, Södertälje-politiker. Och det var ju förfärligt. Och sen drog det ju igång, alltså verkligen. Det blev förutom det här morden och den här känslan av sorg och smärta och svart, allting var jättejobbigt, så blev det också politisk kaos med polisanmälningar fram och tillbaka mellan politiker helt enkelt och förtroendevalda. Och den majoritet som valdes visar, var ju väldigt skör. Det hängde ju på att bägge dessa två avhopparna behövde vara på plats varje gång. Om en var borta så skulle det kunna bildas en annan majoritet. Och så till sist så, ja, jag minns det på det här sättet. Det var att jag hade gjort hur många intervjuer som helst efter det här förstås. För det var ju också stort. Så stod jag i bottenvåningen på stadshuset och pratade med en DN journalist som sa nu ska vi göra riktigt grävande och granskande. Alltså, och jag pratade säkert i 20 minuter. Det är väldigt ovanligt att det blir så långa intervjuer. Och så såg jag Alexander stå i andra änden av, på samma golv och pratade med en annan DN journalist. Och kommer du ihåg vad som hände sen?
Ja, ja men precis. Det var väl lite, du fick frågor om att ni styrde med en som var polisanmäld för sexuellt ofredande och jag fick frågor om att jag skulle styra med en som hade kopplingar till grov organiserad brottslighet. Och sen, jag tror du var först klar med intervjun och sen mötte jag väl dig där i trappen. Och lite, jag kommer ihåg det här fast som du lite sådär, du såg nog inte mig först och tittade upp i stadshustaket och suckade högt där trappan och då, och jag kommer ihåg att jag kände precis så som jag såg att jag tror du kände, att vad är det som händer egentligen i Södertälje-politiken? Vi har så mycket stora allvarliga problem och nu har jag haft en lång intervju om ett annat parti och vad de håller på med bland deras förtroendevalda.
Mm. Ja, precis, och det var ju det jag också fick prata om, jag bara hemska saker om Södertälje. Och inte nog med att vi hade haft mord, så hade vi också politisk kaos som också drog ner Södertälje och allting var, för det var ju, det var hur hemskt som helst. Så ja, nej, men någonstans där så möttes blickarna.
Ja, precis. Det är lite, vi förhandlar ju fortfarande om vem som var först och ringa den andra. Även vår lokaltidning Länstidningen tar åt sig äran för det. Så, men vi låter det vara osagt, tror jag, så, tills vidare. Så.
Ja, precis. Vi har ju
jag
lite
försöker också ta åt mig äran ibland.
Ja, vad har du för minne av det här?
Nej, men jag har ingen minne av det mötet mellan er, såklart. Men jag minns ju våra diskussioner i Miljöpartiet redan efter valet. Och egentligen, jag minns en kväll när vi hade ett möte med våra förtroendevalda då. Och det är ju jag egentligen fick, eller vår förhandlingsgrupp i uppdrag att försöka jobba för en sån lösning som sen kom till då med Socialdemokraterna och Moderaterna. Och det är klart att jag hade väl pratat om att jag var öppen för det både med båda innan dess. Men jag fick liksom ett tydligt mandat att jobba just för den lösningen. Och det var ju kvällen innan då Alexander presenterade Södertälje Alliansen eller styrare nummer ett eller vad man väljer att kalla det. Så det är väl lite så jag minns det och så jag försöker ta cred för det hela.
Ja, men en av oss sa i alla fall vi kanske borde prata. Ja. Och så gjorde vi det. Och sen så gick det ju ganska snabbt. Sen tror jag att det var våra partier som möttes först tillsammans innan vi ens hörde av oss till något tredje parti. För att det fanns ju en möjlighet att styra själva egentligen, fast vi hade ett mandat för lite i kommunfullmäktige och räknade med att andra skulle stötta det. Men det finns något väldigt, väldigt fint med mer än 50% av mandaten i fullmäktige i ett styre, såklart. Så då behövdes det ett tredje parti. Men jag tror allting var klart på någon dag eller ett par dagar.
Ja, och det gick, när vi väl insåg att vi hade gått över tröskeln så att säga, gick det ju ganska snabbt och förhållandevis smärtfritt i de förhandlingarna också, får man väl säga. Erkänna så här.
Ja, det får man väl. Och förhandlingen kring vilket parti som skulle vara med, var det tredje partiet, det gick ju också ganska snabbt. Liksom. Men det var en liten spännande diskussion. Och så fick vi ringa Lars.
Ja, men precis. Jag var ju inte med i den diskussionen. Nej, då,
men vad kände du när du fick det samtalet?
Att det var ganska lätt att svara ja. Kändes det. Och det är ju klart att det kändes ju på ett sätt hedrande att få den frågan. Så är det såklart. Så det var ju, ja, det var ju hela hösten var ju väldigt, väldigt plågsam och jobbigt. Och många planerade om sina liv i flera omgångar under den där perioden. Så det var ju, ja, men det är klart, det var någon form av befriande känsla. Att det fanns en lösning som kändes trygg framåt.
Ja, och alla de här händelserna innan ledde fram till det. Jag tror inte att det hade varit lika, eller lätt var det kanske inte, men lika smidigt då att bilda den här majoriteten om vi inte hade först gått igenom den här högermajoriteten och sedan den här svaga, sköra med politiska bilder eller avhoppare i och så. Alla de här polisanmälningarna, bråken och hatet som kom mot oss eller flera av oss då i tidningar och på andra sätt som var enormt. Och så kanske vi inte hade nått fram till det, för att det är ju speciellt att gå in till sitt partimöte och föreslå detta utan att någon av dem vet om vad man ska föreslå överhuvudtaget. Och i mitt parti så slutar med applåder. Ja. Mm.
Ja. Vill du avslöja lite? Nu passar vi på här i podden.
Ja.
Alltså, det är ju intressant. Jag kan berätta vad M tyckte också, eller vad vi sa i rummet. Men hur var reaktionerna hos er i Socialdemokraterna?
Ja, nej men det här var ju då mitt under väldigt kaotisk tid i Södertäljes historia. Och man hade genomlidit det här med den här högermajoriteten, som förstås inte var trevlig för Socialdemokraterna att se att ta över. Och sen det här med polisanmälningen mot ett par av våra, eller en av våra som var med i vår majoritet. Och så att i det läget så var, nej men jag fick ju lite frågor, så kan man säga då liksom. Vad får vi offra och har du gått med på någonting och så, förstås. Det är ju ett stort steg för, jag antar att, eller steget för oss är ju stort till Moderaterna och steget för er är ju stort till oss, helt klart. Så det är klart att det var lite frågor, men det var bara, innan det ens kom några frågor så var det applåder, att folk kände en väldig trygghet och stabilitet och nästan andades ut att nu blir det en stabil majoritet. Så det var känslan i mitt rum, så det var härligt också.
Mm. Ja, men vi hade väl ungefär samma faktiskt hos M. Sen var väl vårt utgångsläge i det här att vi precis hade förlorat det tidigare styret. Så att vi var ju inställda på att vara i opposition, eller kanske att någon slags förhoppning om att de här vildarna skulle försvinna. Och man liksom, det var lite det vi pratade om, men det vart ju faktiskt också väldigt en positiv reaktion från våra medlemmar som tyckte att det här, ja, men lite som också många medborgare har sagt, att det var skönt att någon tog ansvar i den faktiskt väldigt allvarliga stund vi var i också. Så att det var peppar, peppar, än så länge i alla fall. Våra medlemmar har ju faktiskt tyckt det här har varit ett väldigt klokt beslut. Det känns skönt att kunna ta ansvar i ett sånt här läge. Sen har väl varit lite så här för min del att vi, eller det var väl för oss alla tre, det är väl ett av de få styrna i Sverige, men också det första i Stockholms läns historia där Socialdemokraterna och Moderaterna faktiskt styr tillsammans. Det var ju ett samtal när jag ringde vår förbundsordförande och förklarade att bara så du vet så kommer vi imorgon presentera ett styre tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Så Stockholmsmoderaterna hade lite synpunkter på att det här skedde.
Ja, jag tänker för Miljöpartiets del så är ju steget betydligt mindre egentligen än för båda er att gå in i ett sånt här samarbete. Och det är klart att samarbete med Socialdemokraterna i Södertälje var ju inget konstigt alls, utan liksom vi har gjort det, vad är det, 23 år eller vad det kan vara, väldigt många mandatperioder bakåt i alla fall. Så det kändes ju, det togs emot väldigt väl bland våra medlemmar här också när vi väl kom till den punkten. Och att samarbeta med Moderaterna är ju inte främmande för Miljöpartiet heller. Det är ju ganska vanligt att Miljöpartiet åtminstone historiskt har samarbetat med Moderaterna på kommunal och regional nivå i flera. Ja, det är relativt vanligt ändå och har ju faktiskt skett även i Södertälje historiskt, även om det var länge sedan nu då. Så det steget är inte så stort, utan då blir det mer fokus på, ja, mer fokus på politiken än vem som vi ska samarbeta med. Så.
Ja, nej men alltså för att om man bortser från 88 till 91 har Socialdemokraterna varit med och styrt Södertälje sedan 1912. Det är något av ett rekord, tror jag. Vi får kolla det med historikerna. Men vi kanske inte ska fastna i historien. För det här är ju en fantastisk historia som vi berättar som är sann. Och man behöver inte ens breda ut sig i hur man pratar för att det ska vara spännande och helt otroligt egentligen det som hände efter valet. Med allt från mörker till sedan ljus och stabilitet. Och nu vi kan väl ändå försöka blicka framåt lite också här. När vi ändå sitter här tillsammans. För vi bildades ju utifrån, nu ska jag inte prata om politiska prioriteringar, kanske inte alla känner till vad vi prioriterar. Så här. Men vi bildades, sa vi, utifrån att vi är de två stora partierna framförallt. Men tillsammans med ett annat parti som kommer att behöva ta ansvar för att kunna mota bort den grova organiserade brottsligheten i Södertälje. Och det är ju en av frågorna här. Och som som är kanske den, ja, som är den svåraste naturligtvis för oss.
Mm. Ja, men verkligen. Det tror jag, tyvärr har ju det också varit legitimerat lite. Vi pratade väl om det någon gång, tror jag, i du och jag, Bål, att ingen av oss kanske hade liksom tanken att det här skulle gynna oss opinionsmässigt från början. För varken M eller S, men att vi ändå kunde enas om att om ni förlorar lite och vi förlorar lite så blir det ju ändå jämnt över blockgränserna. Så där. Men att orsaken ändå var att så här, vi behöver ta stora tuffa beslut i Södertälje. Som vi nu, ja, nu har vi en majoritet och också att de två stora partierna, inte för att förminska Miljöpartiet på något vis, men kan ta ansvar för vissa sådana frågor som är ganska tuffa och kanske inte så populära att ta heller. Så. Du har ju en ganska lång erfarenhet av att driva sådana här frågor.
Ja, ja, men verkligen, det blev ju så. Det var inte riktigt det man förväntade sig, kan man säga. Men så har det blivit. Och, men den här majoriteten är ju den som kommer. Och liksom på, vi har ju försökt tidigare också naturligtvis. Man ska inte skylla på de andra partier eller någonting annat. Men det är klart att vi når, med de två stora starka partierna får ett bredare underlag, kan man säga, i Södertälje för att göra svåra saker. Och det kommer vi ju att göra. Och vi är ju inte heller främmande för att prata med regeringar av olika färger. Det spelar ingen roll vilken partifärg som regeringen har haft. Södertälje är där och kritiserar om de på något sätt gör av lagstiftningar som underlättar för organiserad brottslighet i Södertälje.
Ja, men på tal om det så, vi är ju ganska flitiga att driva också frågor internt. Du är väl lite, nästan lite känd för det, Boel. Jag hamnade ju i en liten prekär situation här förra veckan när vi skrev tillsammans i Dagens Nyheter och kritiserade Elisabeth Svantesson och hamnade senare på kvällen mittemot hennes budgetchef på ett julbord. Så var lite dålig stämning där över sillen. Men det redde ut sig. Men ja, du har ju ganska länge varit ganska aktiv, kanske mer aktiv att driva på socialdemokratiska regeringar än moderata diton.
Förlåt för det där, men det kom med ett ord eller två som jag hade sagt i en radiointervju dagen innan. Och sen så hängde de med, kan man säga, i den artikeln då. Så jag har bett om ursäkt för det.
Mm. Det är ingen fara, så vi håller med i sak. Att...
Ja, nej, men precis. Och vi, majoriteterna som vi, jag har varit med i tre olika majoriteter. Vi har ju kritiserat alla regeringar under den tiden. Först Reinfeldt-regeringen på grund av att EBO-lagen gjorde att alltså extremt många flyktingar kunde åka till Södertälje direkt från Syrien och Irak och de länderna som det var krig i på, under de åren, och fick en väldigt dålig start. Det var ju det handlade om, och man hamnade i svarta hyreskarusell. Så då uppvaktade vi den regeringen. Och de gjorde ingenting, tvärtom, tyckte vi då. Ja, förutom Erik Ullenhag, brukar jag säga, så var den där som har hjälpt oss. Han såg till att Södertälje fick extra mycket pengar för att vi hade extra mycket flyktingar. Och sen vårt parti gjorde ju ingenting åt de här lagstiftningarna heller. EBO-lagen och folkbokföringslagen. Ja, i och för sig, i slutet på vår mandatperiod där, så ändrades i alla fall, blev felaktig folkbokföring ett brott. Så det är väl de enda två saker jag kan peka ut egentligen utefter av alla de sakerna som vi har krävt. Och då har det också varit gemensamt över alla, i princip alla parti- och blockgränser i Södertälje under hela den här tiden. För alla har sett samma sak, hur människor har farit illa på grund av de här. Och det är inte alls så kul, kan jag säga. Att, du fick ju känna av det då med den där över sillen. Och jag får ju känna av det både här och där naturligtvis. Men är det inte så ändå att när man är ansvarig kommunpolitiker att då går kommunen först alla dagar i veckan och inte partiet? Och det är också det som gör sådana här majoriteter möjliga.
Ja, men precis. Jag tänker även för Miljöpartiets del, nu satt inte vi i regering då, så vi har kanske alltid varit kritiska mot regering, men vi har varit ganska öppna gentemot vårt parti i vissa frågor, till exempel EBO-frågan då, som är en fråga som har varit ganska infekterad, och det är inte alltid man blir populär i sitt parti när man vill lyfta och driva frågor och förändra partiets
linje. Och ditt
linje.
Parti hade ju en uppgörelse med Moderaterna kring just de här sakerna.
Ja, men absolut. Mm. Och det var väl precis, det var nästan regering då, eller påtagligt inflytande i alla fall hade Miljöpartiet på den tiden. Men jag tror det är väl någonting också som enar oss alla tre, att vi inte duckar från att försöka påverka våra partier i rätt riktning, oavsett om man sitter i regering eller inte.
Nej, men det är lite det perspektiv vi har tagit här lokalt också. Vi driver ju på ganska hårt, på gott och ont ska man säga. Vi har ju alla lite i olika nivå stormat kring utifrån att vi faktiskt pratar om organiserad brottslighet och det här. Men vi tycker ju allihopa att det är väldigt viktigt att lyfta det här och nämna det och berätta för liksom... Ja, men hela Sverige egentligen, att så här ligger det till, och det är inte på något vis unikt för vår kommun och Södertälje, utan det här är saker som finns överallt. Men det är ju svårt. Och, ja, vissa säger ju att vi svartmålar kommunen när vi lyfter sånt här, men vi tror ju att det är rätt. Du är väl kanske framförallt utsatt för det här bålen.
Ja, nej, men verkligen. Nej, men det är... Det är ju inte så lätt, men vi måste ju göra det, alltså för att alla medborgare i vår kommun, de flesta är ju liksom schysst Södertäljebor, och man kan aldrig dra alla över en kam eller någonting, utan men det är en liten grupp personer som förstör för alla oss andra, och det är klart att för alla de andra behöver vi berätta att vi hanterar de här svåra frågorna och hela tiden samarbetar med polisen och kräver lagändringar och gör allt vi kan för att göra Södertälje tryggare. Så är det ju. Men då finns det en del som har känt sig utpekade, och det vi behöver, man måste hitta ett ännu bättre sätt att kommunicera på då, även om man har försökt hitta en linje som har passat bra. Så det får vi slipa på, eller jag i alla fall då.
Mm. Ja, men samtidigt är det ju väldigt viktigt att vi gör, att vi berättar om sånt här. Vi ser ju att när vi jagar vi bort ett oseriöst byggföretag eller något, så är det ju inte så att de lägger ner, utan de flyttar ju till grannkommunen. Så att, finns ju ett stort värde i att vi berättar om det här, att så här är det, här är verkligheten, och den är inte begränsad till den organiserade brottsligheten följer ju inte våra kommungränser, så att säga.
Nej.
Så de struntar ju i den.
Så är det onekligen.
Och de som tror att det är så att det var en Södertäljefråga, de kommer få ett iskallt uppvaknande en dag när de upptäcker att det finns hos dem. Nej, men det är ju, man vill ju inte att det ska finnas någonstans, och det är ju målet naturligtvis. Ja, men förutom allt det fina man vill prata om när det gäller Södertälje, AstraZeneca och Scania och ishockey och fotboll och Björn Borg och Tor Kjellberg och allt det där, så pratar vi ju en del om brottslighet hos oss. Det är utan tvekan så att många lyssnar på Södertälje när det handlar om arbete mot organiserad brottslighet eller brottslighet i välfärden till exempel. Och när vi nu pratar om det och våra majoritetsbildningar, så hade vi ju ett tag både Moderaterna och Socialdemokraterna. Som socialdemokrater, vi hade en person som var anmäld för sexuellt ofredande, och Moderaterna hade en som var utpekad i alla... att vara en del av den organiserade brottsligheten. Det är jättesvåra saker att prata om, men vi ska väl ändå göra ett litet försök, eller vad säger du, Alexander och Lars?
Ja, men det tycker jag verkligen vi ska försöka. Och det är ju verkligen en... Som kommunpolitiker är man ju ganska ensam i en sån här situation. Som jag hade, som hade tilltänkt styre då, som kanske inte helt plötsligt, men ändå liksom nationellt i media då, en av huvudpersonerna pekas ut för att ha kopplingar till organiserad brottslighet. Och man hamnar i en situation där man... vem ska man fråga om sånt här? Polisen kan ju som myndighet inte riktigt ge något svar när det inte finns några fällande domar, men det finns liksom misstankar och rykten som sprids. Det är liksom, man kan vända sig till sitt eget parti och fråga lite, men de har inte kännedom om sånt här heller. Så man sitter ju i en väldigt svår situation, och vi ser ju den här runt om i länet nu, att det är inte bara Södertälje som är drabbat av, liksom, om man ska kalla det infiltration, eller liksom att folk försöker få tillskanska sig makt via att bli via förtroendevalda systemet. Och det där behöver man nog se över liksom nationellt. Hur jobbar man med de här frågorna? Så här, vem vänder man sig? Finns det någon man kan ringa och fråga? Att så här, som jag hamnade ju i frågeställning med mig själv. Att säga okej, okay, ska jag bilda ett styre nu med någon som misstänks vara en del av organiserad brottslighet för att bekämpa den organiserade brottsligheten? Så det är, man hamnar i en jättesvår situation verkligen. Och blir ganska ensam i det här.
Ja, men precis. Och man ska kanske behöva försvara någon som är misstänkt för olika saker, men inte dömd. Det är bara en sån sak. Gör det extremt mycket svårt. Jag vet inte om du har någonting att tillägga, Lars, innan jag...
Nej, men jag tänker att det är ju en väldigt komplex fråga. Och våra partier har ju såklart ett jättestort ansvar i det här själva. Men det är svårt. Och det är inte alltid jättelätt att hitta rätt i det där. Men vi har ju också... Det finns ju... Det är jätteviktigt att man har bra interna strukturer i sina partier också för att se till att när det handlar om att välja personer och så, att man får rätt personer helt enkelt.
Nej, men vårt parti i alla fall, och jag tror Moderaterna gör ju ganska noggranna kontroller så gott man kan. Det man kan ut efter lagens möjligheter. Och nej, men det där är en jättesvår sak, och något annat som var svårt, det måste jag säga, det var att ringa upp de partierna eller gruppledarna för de partierna samt de politiska vildarna då efter att vi hade bildat vår majoritet, Moderaterna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, och ringa upp till dem som vi satt samma dag och förhandlade budget med. Ända till eftermiddagen kan man säga, och så får man ringa dem några timmar senare och säga nej. Vi kommer att presentera en annan majoritet och ni får inte vara med. Det var otroligt smärtsamt. Det bankade hela hjärtat. Var helt, ja, det var hemskt. Men ännu hemskare var det förstås för dem.
Ja, vi hade ju inte riktigt lika tufft från vår horisont. Men det var ju många, många hopp som släcktes där också för vår del. Eller när jag ringde ju dem som... fortfarande hoppades på ett renodlat högerstyre, eller vad man ska kalla det. Som utifrån att det var lite skakigt, även mer majoritet, gick och hoppades in i det sista att det skulle hända något, att vi ändå skulle få chans. Men det var ju så nära för oss också. Med några minuters marginal.
Ja, men jag tänker att vi alla fick ju uppleva lite hur plågsamt det är att hamna i en situation där man är utan inflytande och ansvarsroller. Och vi vet ju hur det funkar i partierna nu, att man liksom, det är massa människor som går in och ska ta ett stort ansvar och börja planera om sitt liv utifrån det och sådana saker. Så det är ju, det är väldigt plågsamt att behöva hamna i den situationen att man behöver byta spår helt enkelt. När man vet vilka ansträngningar många människor har gjort i liksom alla de här styrena som har varit. Att det är väldigt tufft för många.
Ja, men det är väldigt tufft. Men jag kan ändå känna när jag träffar en del av de andra partierna att de kan ta det. De förstår mer att det behövde bli så här. Och sen, men... Det blir ju en underlig opposition får man säga när de två största partierna styr tillsammans. Och det är klart att det inte är så lätt för Vänsterpartiet, Centerpartiet och Realistpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna att bilda en enig opposition.
Och Kristdemokraterna.
Jag glömde Kristdemokraterna, förlåt mig. Förlåt kära Kristdemokraterna. Men det är väldigt många partier i oppositionen, de är helt olika. Och det där kunde vi se på ett fullmäktigesammanträde nyligen som tog en halvtimme.
Ja.
Ja, inte mycket debatt där.
Nej.
Och framförallt så är det väldigt spretigt. Det kan ju vara så att vi har ett fullmäktigemöte där en väsentlig del av mötet går till att oppositionen ska debattera mellan oppositionspartier istället för de förslag som ligger från styret så att säga.
Ja, det är också intressant.
Det är lite speciellt.
Ja, verkligen. Och det är, på så vis är det ju också lite tråkigt för politiken också. De som kommer och lyssnar och sådär. Att det inte riktigt blir den där spänstiga. Då har ju ändå vi försökt från det mandat vi har att förstärka upp oppositionen med resurser och politiska sekreterare och sådär. Så att alla, trots att de är små... har ordentligt med förutsättningar i alla fall, men det är som det är en svår sits, så vi får bara peppa på vår opposition.
Ja.
Jag tror nog att de kommer komma igång mer och mer ju längre tiden går i den här mandatperioden också, såklart. Men det är ju lite svårt att se att de ska ha något nära samarbete i stor omfattning. Det tror jag nog inte att de tänker sig själva.
Nej, det blir nog så att det är nog en eller två som kliver fram som och tar ledarskapet för en kraftfull opposition. Men det kommer nog inte att bli någon gemensam. Det är svårt att se det.
Svårt att se. Osannolikt.
Mm. Ja, men vi kämpar på. Ja, men framåt då?
Jag ser fram emot lite också så här... Ja, men det kommande året, vi hade ju en, om man säger att vi hade en liten ruffstart där med de olika styrena. Sen hade vi också, värt att nämna, vår första budget hade vi ju, i och med att det drog ut lite på tiden här förra hösten, så hade vi ju, vad var det, 2 dagar på oss och göra en kommunalbudget som omfattar sig sådär 7 miljarder. Och det gick ju ganska bra. Vår förvaltning hade ju krattat manegen för oss väldigt väl, men... Sen har det väl gått, jag tycker det har gått förvånansvärt snabbt det här året. Men det ska bli riktigt roligt faktiskt med år nummer 2 här. Vi har ju börjat känna varann lite bättre så där och vet ungefär hur vi funkar. Det är ju ofta lite unika karaktärer i kommunpolitiken. Och så även vi skulle jag väl säga. Så.
Men, det får man ge oss alla, tror jag.
Ja, verkligen. Så, men det ska bli roligt att ta itu med saker här under nästa år och se vart det här leder någonstans, ja. Vår oheliga allians.
Ja, det tycker jag också, för vi tycker ju egentligen inte lika. Alltså, vi kan ju titta i varandras handlingsprogram inför valet och så ser det väldigt olika ut. Och då handlar det om att förhandla, och det är så det går till i politiken. Det brukar vi inte prata så mycket om förhandlingar, men en förhandling är när alla går missnöjda ut från rummet.
Eller lika mycket lagom nöjda kanske.
Ja, du tänker så.
På tal om lite olika ingångsvärden.
Jag tänker den där budgeten som vi verkte fram på bara ett par dagar där. Det var ju faktiskt så ändå att vi alla i olika konstellationer då i och för sig hade haft en budgetprocess innan dess också. Så det var ju inte helt att vi började från scratch där. Men det var ju en väldigt forcerad process för oss tillsammans, får man då säga.
Ja, och nu fick vi mer tid på oss inför den budget vi fattade beslut om här förra veckan i fullmäktige. Och vad skrev ledarskribenten? Det var det Sveriges tråkigaste budget? Eller
något? Oerhört tråkig, men precis vad Södertälje behöver.
Ja, en tråkig budget. Ja. Ja, men det låter ändå stabilt, och den kommer vi jobba med inför nästa år. Och så vi ska väl inte fastna i vart pengarna går. Men vi bildades ju utifrån den... att vi behöver ta tag i den organiserade brottsligheten med kraft och fatta politiska beslut som leder till det. Och Södertälje är ju inte organiserad brottslighet, utan det är ju en liten klick som vi alla helst vill bli av med och som vi ska hjälpas åt med att göra det på olika sätt. Men vi har ju också lite andra prioriteringar. Vi kan väl bara nämna dem för säkerhets skull då, eftersom jag försökte låta bli det. Det är, om jag börjar med att det är skola. Det är en av de första prioriteringarna.
Ja, och jag kan väl kanske nämna då att vara offensiv och ta nya steg i klimat- och miljöarbetet. Den kanske associeras lite grann med mitt parti i alla fall.
Ja, men precis. Man ska ju aldrig nämna så här vilket parti som heter på, men om jag ska... Jag får väl också något som vi är stolta över. Det är väl prioriteringen kring liksom arbetslinjen och socioekonomiska i Södertälje med näringslivet. Hur får folk i... vidareutbilda dem och få dem in i arbete. Bra prioritering, men vi står ju alla bakom de här. Så.
Absolut, plus ordning och reda ekonomi, och det är då man gör tråkiga budgetar. Ja. Härligt. Slut på gudgudlandet.
Ja.
Tack ska ni ha.
Tack.
Tack.
Var det hela för idag, eller var det något mer? Nu ska vi se. Mm.